var det där med Lise. Vi fick Lise den 15 mars 1940. Och det var rakt som över julafton. Det var ju ljust över.
Och bara gå och knacka på. Vi skulle gå och lägga den nu vart kväll.
Ja. Och ljud. Ja, det var en markvärd.
Det var markvärd.
Ja. Jag minns det så väl. Den 15 mars 1940. Då släppte de på strömmen. Det minns jag med det där så. Och likadant när vi fick mjölkmaskiner. Det var 1937 i julvecka. Då var de och monterade in dem. Och det var ju någonting märkvärdigt. Klippa sitta och mjölka. Och vi hade en som var led. Och stod och trådde så här. Och Edvins bror och Algot. Och Edvin och Algot. De mjölkade ju för det mesta. För jag var så förvånad när jag kom till Björnbacka 1932. De gick i lagon, de mjölkade och skötte. Ja, men sen då vet du så var det där med maskiner och de började prata om det. Och 1937 i julvecka, då monterade vi in dem. Och tänk första kväll när vi skulle mjölka, och då var det 47 motor som han då skulle med och ställa in med 47 och grejer.
Jag funderar ju på det, för du sa strömmen på 1940.
Ja, nej, det var 47 motor då. Och det minns väl Ingrid, eller hur? Nej, du kom sen.
Men hur gick de mjölkakorna?
Jo, då en del var lite rädda. Men den där montören, han var kvar. Vände kvällen och på morgon. Och som var med då. Nej då, sen gick det bra. Och sen var det ju...
Vad tyckte folk om det här med mjölkmaskiner då? Var det ännu motstånd mot det?
Nej. Inte sen nu vart du... Det var en farbror som gick och sålde lite, kan inte Karl Edman. Och han sa att i Löfstad, det hade de köpt, men det hade de satt på väggen. För det var inte jag. Sen var det mejeriet. 1900, vad var det för då? Ja, nej, vi kom inte med samhället då inte. Det var nog sen 37 eller 38 på sommaren, minns jag. Men då skulle vi byta mat i huset, inte ha smör och mjölk.
Nej, just det. Det
ja.
Det fantastiska att du har varit med om. Som var i den här utvecklingen. Har du något sånt där minne?
Ja, det var väl när jag kom till Gudingen. Där jag
ja.
Då vi gifte ju oss 30 då. Och 31. 32, då var den där storstormen.
Ja, just det, stormen.
Ja, ja det, när de reste till Öregrön. Rickard och Edvin, Evert och Johan. Och då fick de hugga hår då för att komma ut. Så gick de till Öskär. Och när de kom dit då så var det ju ja, stormvarning. Och då var det ju många fiskare som var där. Och det var ju nära jul. Det var ju, ja, det var väl slut i november. Och då gick de för att vi skulle få några pengar då. Till att leva av. Och stormen bröt ut. Och då var ju de där allihopa från Gudinge, men Andersson var ju också där. Och då var det som storm. Men de var så förståndiga, de där tre kararna, Rickard och Johan och Eva. Så de gick och drog sina nät. Och då fick de strömning med de torrlådor. Och då gick de med det förrgrund sen. Men Alvin Andersson, han missade båten.
Ja, vilket hemskt.
Ja, men då när... inte hade ju telefoner eller någonting. Och då kom min svärfar till mig. Och då gick vi ner till Luckaviken. För vi hade inte den nya hamnen ändå. Och då när vi kom ner för sådana sätt och såg vi ut arm på strömmen. Särströmmen som vi hade. Det var en vågbund. Och ja, det var någonting resligt. Och då höll jag på och gjorde lite hjul. Och så jag vakade mig tillbaka. Och då tänkte jag på. Nej, jag håller väl inte på bakre begravning. För man visste ju inte om de levde eller inte. Det var många som drunknade. Så det var bland det värsta och nygifte. Det hade varit ett år. Ja, men Gud är god, han vet det. Han skjuter om och styr till så att han kom hem och fick pengar, julpengar.
Då var du lycklig?
Ja, det förstår du väl att det var det bästa han kunde tänka.
Ja, fantastiskt.
Och till när man fick höra att det var flera stycken som drunknade då där var ungefär. Och när Albin hade missat sin båt. Och då vet jag, vi hade ju telefonen hos Albin Andersson då. Hade fått, men inte själva hade vi i båtarna.
Det fanns i byn alltså?
Ja, vi hade som en station där. Och då minns jag så där när jag kom. Ja, så vill man. Jag får ju vara tacksam. Då var det väl en pann. Så det tycker jag att det var verkligen. Ja.
Det var ett hårt bild.
Ja, det var det. Det var inte så roligt att vara fiskare.
Nej.
Jag vet, jag var ner till Luckaviken och jag såg dem där de var i väg och dit. De hugga hål då för att komma ut med dem. Jag hade vrit ihop med dem.
Den där stormen har ni hört om, den har ni ju blivit drabbad av.
Men det var i början på december då?
Jo, ja, ett deras slut i november eller början på december då. Ja, det kanske.
Jag minns ju stormen väldigt väl. Jag minns att du såg det på Börjeskogen med den grönta
jättestormen. Det var ju bland det värsta jag har varit med.
Det är
det. Det gick all snö bort med.
Ja,
snön, all snö gick bort sig.
Det var ju snö upp till halva fönstret.
Så försvann det.
Ja. Och när man kom ner till sjön och fick se hur det såg ut, för då skickade farmor och farfar ner att vi skulle gå ner. Jag kunde inte gå ner själv. Det var så gräsigt med snö och is. Ja, sånt väder har man inte.
Senare har jag tagit reda på att den här stormen 1931, den bröt ut den 15 december. Så det var alltså ganska nära jul som detta hände 1931.
Jag körde timme med hon bröderna var så gammal och råkade sig köra.
Jasså det?
Ja, för att pappa eller morfar då var hade två hästar och morfar var ensam då.
Ja just det.
Många gånger.
Förstår jag. Var ni med någonting i skogen då? Nej, det kunde ni inte behöva vara. Jag tänkte på det här med korningen, ja.
Korningen?
Vi fick vara med då.
Ja, jag fick bara ta korris, ja. Han var ute på stugan.
Ja.
Och så fick jag ta en riskrok, en dångerstång med en liten krok så här som hade till av en dig.
Ja.
Och så var det att ta upp i höga granar och dra ner roa riskristar och skulle ha risa kornilar.
Ja, tänkte jag.
Innan de kunde stippa.
Mm.
Och det kunde snöslaska ibland när jag var ute en dag. Att det klä på sin gammal rock och klä ut. Fick man inte vara
kinkig. Nej, och då var inte ni gamla och fick göra sånt jobb. Har du också varit med om att risa, tagit ris till kåla?
Nej, hon började inte, så hade många pojkar.
Ja,
så
men det var för
Mila höll på och gick då, så han ligger med kålkojan på nätterna. Sen jag fick mjölka korna på kvällen och dagbarn hemma, så fick jag ta en fenixlykta och gå till kornen med då. Det var det för natten och Lisa och han skulle ut och klugga Nila.
Ah. Det var när det var gift?
Ja, hade små barn hemma. Ja. Fick,
var lämnade de?
Lämnade de och båda. Och då hade en pojke som var 5 år och han skulle kort på jag mötte koningen.
Ja.
Och fick vi gå över en äng först och sen var det en bra skogsvipe innan vi kom fram till koningen. Han skulle ligga där med pappa i koningen.
Ja.
Ja. Det minns man nog.
Oh, det var ett oerhört slit för kararna med det här kålet, va?
Och bära allt vatten och när det var nog snö på vintern hade det varit långt i lagor. kunde vara här nere och styra. Han kunde ramla, kunde vara finkan och så frös det där, så tjorden var som andra isbarn. Jag
förstår det. Oj, oj, oj.
Ja, nu kan man lite.
Och det finns en så sent som på 30-talet, där det var en så var slöda herrgårdsbönder. Och då var det en från Holmstad där han hette Engström. Och de var bara, han hade bara... Och både kol och körde på byn hemma där och finne då.
De hade väl flera, de hade väl flera... De hade väl flera miler som de skulle sköta?
Jag hade 2 miler, en del vintrar.
Ja.
Jag hade inte så långt i den ena. Men alltså körde jag och sätta på rysen på morgonen.
Kolla på
jag. Får jag se?
Och så hem då igen. Och så var det så färdigt ut i dagarna klockan 6 igen då. Så då hade hon tagit ut och gå fram med mjölken med då.
Ja.
Oj, oj, oj. Än det inte var så mycket snö så vi kunde inte lämna mjölken på flera dagar.
Det är korkoja. Ja, det krigade med farfar. Va? Han låg där med farfar.
Ja,
ja. Han skulle gå ut på nätterna.
Ja.
Och till ett rätt, det var 2 mil. Och han skulle hålla lyktan lite.
Ja, det
har jag
fått vara med.
Ja.
Det var sånt som ni fick göra som var barn då? Ja. När ni var barn?
En gång var han ute på stuveri och så skulle jag få gå till ett mil. Och så var det rött på ett ställe där jag var så rädd att jag skulle klubba och klubba.
Ja. Händer det att de slog sig någon gång för er? Händer det? Ja. Det hände aldrig?
Nej.
För det måste ju ha varit ett bakslag det när
ja.
De gick snett.
Jag fick gå ut och titta att det hade gått hål då.
Ja.
Och då så skulle det hävas i ved i hålet och så stubb och klubba och varm.
Förstår vilket jobb.
Ja, så tjena, det var, jag tänkte på det många gånger.
Hur många kolmiler hade ni då, minns du det?
Ja, kolade jag ändå i början. Det var inte så mycket då.
Nej.
Men så lång väg de köra in veden och vet uppe.
Ja.
Det var det värsta hela.
För det fick ni börja, det fick de börja med på hösten då och ja, hugga då först?
Ja, jag högg på våren.
Ja, alltså på våren högg?
Ja.
Ja. Och så skulle det ligga tork?
Klipp då.
I klipp, ja.
Ja.
Först så skulle jag räka den där då.
Mm.
Och så skulle jag risa den. Och så skulle jag kulla den med. Då tror jag jämt uppe på kullen. Då sitter ja. Ner där 3 år längre och den andra kortare. Men skulle vara jämt.
Det skulle vara jämt, ja.
Då skulle du hugga av den där som var längre då så här, och lägga in hög utanpå mila.
Ja. Och sen skulle du risas och så skubbas.
Så skubbas och så var det ställningar runt om då. Stora ställningar.
Ja, risa först.
Ja.
Och stubb sen. Och sen ställning runt
om. Och sen var det en steg då upp på mila då när de skulle gå på den då.
Vad tände de den någonstans då? Mitt upp i då eller?
Alltså,
hur tände de den?
Ja, jag vet inte om de tände. Nej, de hade väl en hål
ner under.
Under.
Hål ner där som de tog upp och tände då.
Ja. Och sen skulle ju den där stå då länge, ju.
Ja,
det
var på flera veckor.
Ja, flera veckor.
Så att det ramlade ner
ordentligt.
Så att det var kål av det.
Ja.
Veden gick upp bland upp.
Nej, för det skulle ju vara ett bakslag för dem om veden helt arbete förgäves.
Och sen då, när de skulle riva den där och en skulle bryta ut så de hade stora järnkrokar. De andra hade härvar med långa järnpinnar i som de drog ut med dem.
Hjälptes de åt
då? Och då fick man vara med och släcka både för det brann ju i
kol. Och vatten då?
Och vatten, en fick ju köra vatten med då. Det brann kunde ha ont om vatten med kol. Så nu fick de jobba alltid.
Ja fy ja. Men sen då så...
Och sen vakade de skulle... Kallna riktigt, det gjorde stora ringar runt om där sig, kvar in travakåren.
Mm.
Och sen det som var mindre då, så låg innanför den där ringen då.
Ja.
Och sen då när man kallade ner för fat där, man hade ju stora kålfat där.
Ja.
Ja,
just.
Och här blev kålen där. Så åkte de upp till den kålrysten. Och de var ju höga.
Mm.
Sen fick de för jobba alltid.
Och sen skulle det där iväg då till Lövsta. Jag tänkte säga, hjälptes de åt flera
som hade miler när de skulle riva till
exempel.
Budade de ihop varandra och hjälpte varandra?
Det var inte en man.
Ja, det måste de vara.
Kom de tidigt på morgonen klockan 4-5, tidigare. Då skulle man upp och ha mat i ordning och då skulle man äta det innan de skulle ut i koningen och börja riva. Och sen när det var ljust och man fick mjölka dagar, 17 dagar, då skulle han gå dit i koningen med dem med mat igen.
Jaha. Men vilket jobb. Ja, Hilda suckar.
Ja.
Ni har varit med om det där riktigt.
Man vill inte ha den där tiden tillbaka igen.
Det vill ni.
Man tänker så lättarbetat som du är.
Förstår det.
Och efter ett tag så vart det bort. De tittar bara små på tärrarna på det där gubbarna, men de fick nöja sig med det.
Nu är det så dött och stilla här kring Bruksgatan och de gamla gula husen. Så har det väl inte alltid varit, inte? Ni kan säkert berätta hur det var när det var som mest liljast.
Ja, inte bara så här stilla. Det var en annan rörelse, det folk och hästar och showet sig. Den ena gick ner till klädsmejan, den andra till vagnmakarverkstaden och den tredje till stångjärnsmejan. Och det var folk hem, inte så dött som nu. Inte.
Vad var det för åkare allting? Hästar som ni sa? Var kolkörare och...
Ja, de körde inte med brukets hästar. Bönderna var ålagda och kola miler i skogarna, de ser. Och somliga började mellan hösten och jul med det, så strax efter jul så kom de i långa rader med sina ryssar och körde upp till det här stort kolhus. Han hade varit ner till dammen där.
Ja,
ja, här minst, det stod 2-3 sådana där till ute på gärden där förut som de har ryckt ner. De där kördes fulla med kol, de ser, på vintrarna. Bönderna kom i långa rader med sina ryssar från Löfsta socken eller Hållne socken. Så det var som en ström hela dagen. Så var det enkomma karar, mottagare, som reglerade. De skrev upp hur mycket de hade på sina ryssar. Och kom ihop och disputerade bönderna sig. Ibland som de hade de mått. Slog med kull och mätte bara. Ibland förlorade mottagare och ibland förlorade bonde sig.
Så det kunde hela backen vara full i hästar?
Ja, full med fordon med ryssar. Vi kallar dem för ryssar, så var det kolsvigar.
Och sen skulle de väl köra andra då? Vi skulle väl köra järnet härifrån?
Ja, de fick köra takjärn. De hade, vet du, från Tobobry. De hade masugn förlagd där. Och där fick de köra takjärn från Tobo hit till Stångjärnsmia. Bönderna på budning. De var budade till det.
Det är 2,5 mil det,
ja. Ja.
Och så kanske bonden bodde upp i Hållnäs.
Ja, nästan. Långt upp i Hållnäs en par mil med, sista byarna där. Så fick han ju vara borta, ja, 1,5 dygn sen. Och kanske tjäna en, ja, jag törs inte säga, men inte var han fett på det.
5 kronor på resan kanske?
Ja, nätt och jämt.
Det tar 2 dagar.
Det var... penningvärde då, så vi hade inte många ören för att vi arbetade på den tiden. Men egendomligt nog, man behövde aldrig betala någon svält, inte så. Någon nöd, precis. Nej då. Utan det var så ordnat med det naturliga, så. Med våra kor och så var det barnsed, vi kallade det. För varje barn så var det tillslägg från födelsen vissa mått sed, så. Ända tills det var så stor så att det kunde börja få knalla och förtjäna lite själv. Så hade de lite säg på varje barn.
När slutade det här förhållandet med naturaförmånerna då?
Ja, det var slut när bruket såldes och Jimmobolaget fick tag i.
Det var 26.
Ja.
Men det var väl slut redan innan?
Det var slut innan det.
När bildade ni fackförening här då?
Ja, jag kan ju inte bilda.
Var det 1920 tror jag att jag har hört att de har sagt, va?
Ja, jag kan inte säga årtalet precis, jag minns inte.
Jag
bodde som tre familjer där.
Kan du förstå? I den lilla kåken?
Ja, det vet att i fyrkanten här när vi åker in i Löfstaden. Mm. I köket, där är vi födda.
Ja, där är ni födda, ja.
Ja, där bodde mamma eller pappas föräldrar i köket. Ja, de hade fem ungar i köket. Och så bodde den här andra gamla tanten i en liten skrubb, förstår du, så att, och där var det, jag kan se det än idag, så det var ett litet hår så här i muren då, som hon begällade och koka maten inne där. Och
hörde du det här?
Håret kommer jag ihåg för sen jag var in senare.
Ja, för att
jag var bara inte minns jag när vi
flyttade.
Nej, den dagen.
Du måste jag vara in där
sen. Jag var in senare och så åker, för att jag visste ju hur de åkte hela.
Ja.
Och så Kalle Bossar och Janne Bossar bodde i kammaren. De var barn då. Ja. Med deras mor. Kalle och Janne var syskon. Mm. Och så hette hon Lotta och så hade de ett deras föräldrar hade varit död. Karla hade varit döda då. Och då fick änkorna då. De var två änkor. De var inte bröder Karla och Janne då. Och så bodde de där i kammaren. Så då bodde farfar och farmor med fem ungar i köket.
I stigstugan?
Det är en lill fyrkant. Och så bodde den där andra, jag kommer inte ihåg
vad. Och så sen här var farmor väderska åt herrgården. Mm. Och vävstolast som vi har och spinnrocken som jag har, det har min farmor värde för.
Mor Smedberg sa de ju med henne, farmor då. Hon skulle ju vara så hemskt duktig.
Ja.
Hon fick ju uppdrag att baka bröd lufforna med, har jag hört.
Och
hur mycket han hon med alltså?
Hon bakade bröd och så fick hon en fjärringströmming då.
Nej då, hon fick inte en fjärringströmming utan hon fick poletter.
Poletter.
Och när hon fick rätt med poletter, satt rätt i den fjärring, då fick hon hämta. Jaha. För att de där luffarna som kom, de fick upp till herrgården och få poletterna. Jaha. Och då hämtade hon mjölk på poletterna och så strömming och salt på. Ja. Och så fick hon uttag till mjöl så hon bakade. Och själv kunde hon ju inte grädda en bulla inne, för hon hade bara upp en spis.
Hur betedde hon sig då?
Hon gick i bakarstugan som är bredvid. Hon smörjde för risen med sig då.
Jaså?
Ja, 13 sorter. Jaha. Men men jag vet inte vad jag låg på skrivningen, men en sort kom man inte ihåg. Hey. För han gick och köpte det där på apoteket
och smörjde för ris på.
Ja, och så var det luffarna lusiga.
Ja.
Så farbagers var ju större än de andra hand och så går med August och inte, hon skulle inte hålla på och behöva ha sånt där och ta emot luffarna för de tjänar som klarar sig ändå då. Nej då. Och då sa han, Sivelös en del har, sa han. Den saken sa farmor, så de har jag ställt utanför. Och det var aldrig en lus i fyrkanten.
Nej,
hej. Och hade ställt dem utanför.
Jajamän. Nej, men det var ju hemskt när jag stod på gumma att ha luffare förstår. Kunde jag ha en 20-30, 50, sa pappa.
Ja.
Ibland
först. Det är helt otroligt.
Ja,
och sen, men alltså det måste hon väl ha gjort. Det måste hon väl ha fått order utav förvaltaren eller så att göra.
Ja, men det var så att de kom då och det var de ville inte ha dem på herrgården.
Nej.
Ja, då tog hos Andit och så.
Ja.
Och
sen var
det viset.
Sen var du.
Men jag minns inte hur mycket hon fick, hörde du, för att
nej,
men
hon var glad för de hade mat.
Men ja, men så det där och
men när luffaren hände sig då i fyrkant.
Nej, fy så
hemskt. Hon kom då med en luffare. Och så sen morgonen efter skulle de gått då.
Och då satt han hängde i trappen.
Åh oh, fy satan. Men låg luffarna där? Låg inte de?
Nej, de låg nere i Hammar.
Ja.
Låg nere i Hammar, men han,
på
men han, hade, gått dit, han hade gått upp dit och nu var han hängt.
Åh fy satan.
Men det där att hon var, att hon verkligen tog sig för att ha det.
Ja, men nu är det när man är fattig.
Och... ja, men hon måste pojka verkligen större och hade det ändå.
Ja,
men sen tänker jag att det var lite märkligt med
det. Hon var inte ute att hemma nog dog.
Nej, det vet jag på. Det vet jag på.
Men sen alltså så spann hon och vävde med då Tärgården då?
Ja, extra. Ja, ja.
Gjorde hon hemma då?
Ja, ja, ja. Och, men jag minns inte hur mycket hon fick väva för vävstorna kommer jag inte ihåg.
Ja, hon vävde för att hon skulle få en sån.
Jag fick betala den då, ja. Med att hon vävde
av
den. Ja, hon vävde av den. Och lika med spinnrock.
Men en hundra
finns spinnrock. Jaha, var den gjord på bruket tror ni?
Nej, och den här i...
Livet.
Livet.
Mm-hmm. Men att hon...
ja,
men
du
får räkna med den saken. Det stod en gammal valkoja där bakom där i boden hemma hos. Mm. Och i en där valkoja så bodde en som hette Fia.
Mm.
Och hon var gammal och hon hade grått hår. Det var väl inget annat. Och hon hade varit mjölkerska på härgården. Och så här, vi bodde där en sommar så vi vet ju hur det var i valkoja. Men i alla fall så var vi inte gamla för att hon hade det rart inne så det var fint och öppen spis och så där. Och så vet jag att Rut och jag var dit en dag då, och så skurade vi bron åt när hon bar in vatten och så där då. Och så hade hon en mjölkskål och hade varit hår så här. Det var en bräda som fattades ner till. Och där så satt då ett mjölkfat, hällde på lite mjölk. Runt
var med
ormar. Ja.
Hon utfodrade den med mjölk,
helt enkelt. Jag har tänkt på det så många gånger.
Nej, den gumman var toppen sen.
Men ormar.
Man hinner rätt mycket. Att uppleva mycket och se mycket på 56 år. För det är precis 56 år sedan jag kom till de här trakterna. Jag tror jag ska... jag kan inte berätta allt. Jag får ta lite glimtar från här och där. För skulle jag hålla på och berätta om allt med lite detalj, då blir ni kvar tills imorgon bitti. Och ni får väl säga åt mig att jag ska sluta. För det finns förfärligt mycket att berätta kan jag tala om. Det förstår ni väl själva att man hinner mycket. Jag har satt upp lite byggnader. Jag är ganska glömsk. Så det kan hända att jag glömmer mycket som är viktigt att tala om. Men ni får väl fråga om ni vill ha reda på något extra som inte jag kommer ihåg. Vi kanske ska börja så här och säga att det gamla är förgånget. Se, allt har blivit nytt. Allt har blivit nytt, nästan, ska jag säga sedan. Det kommer jag till sen. Det var så att jag hade sökt en tjänst. Jag hade nyss slutat min skola i Stockholm. Jag hade varit i en månad hemma i min hembygd, en månad och tjänstgjort där. Och hade upplevt ganska mycket bara på den månaden. Men det är klart att alla ville ha en tjänst när man var färdig och jag hade sökt en annan tjänst i Uppsala län och den hette på sin tid, det distriktet hette Kvarnbo distrikt, vilket var missvisande. Jag hade ingen aning om var det låg någonstans, hittade inte på kartan. Men jag fann mig föranlåten att ringa till Uppsala läns landsting och fråga. Och där var då en länsassessor Sellner som svarade. Jag frågade var detta distrikt låg någonstans. Och han sa att han var mycket glad att de skulle få en barnmorska dit och så vidare. Och så upplyste han mig om att... jaha, sa han, det ligger här 4 kilometer utanför Uppsala stad. Jag blev mycket glad. Därför att då tänkte jag som så att jaha, då har jag läkare ganska nära och sjukhus. För jag hade ju upplevt ungefär 7000 patienter under min skoltid. Så att jag visste att det kunde behövas läkarhjälp och även sjukhusvård ibland. Och det förstod jag ju att det skulle komma att göra här, dit jag skulle också. Så jag var glad för att det låg där. Och så sa han, jag ska skriva ett brev till fröken och berätta lite om platsen. Tackar så mycket, sa jag. Men det där fick jag vänta på, det där brevet. Och det kom inte förrän kvällen innan jag skulle åka. Och min far hade tittat då i kartan, men vi hittade ingenstans. Och så kom det där brevet och var i det stor följande. Det går att åka med tåg till Gävle eller också till Älvkarleby station och därifrån med landsvägsbuss till Kvarnbo i Hållnäs socken där bostaden är belägen. Punkt och slut. Jag hade helst, som ni förstår, inte velat åka. För jag förstod, för att min far tittade också då i en ny karta, generalstabskartan, och hittade ett par små prickar där det stod Kvarnbo. Det låg ju här ute i havsbandet, således förstod jag att jag skulle komma ut i periferin någonstädes. Och jag måste ju ge mig iväg, för har man fått antagit en tjänst så måste man också inställa sig, och särskilt en barnmorsketjänst, för att de kunde ju inte vara utan barnmorska och vänta till någon annan kom. Så att jag måste ju åka. Och jag åkte och kom till Älvkarleby station och steg av där. Och där stod det en landsvägsbuss. Jag hade inte tagit mycket bagage med mig, för jag tänkte, där blir jag inte gammal. Utan vi skulle tänkte, det får väl gå på något vis, jag håller livet i tills det, jag får åka därifrån. Det var min tanke. Jag frågade denna chaufför som stod där och drog upp ena minipan lite grann så där. Och den chauffören är död nu, så att jag ska inte skämma ut honom på något sätt. Men i alla fall så frågar jag, går denna buss till Kvarnbo? Jo då, nu gör den det alltid, stackars fröken. Jag förstår så väl vem fröken är, sa han. Jaha. Åh, vad har man nu, ska hon vara bra och lycklig för Gustafsson som är där nu, som får ge sig iväg därifrån. Är det så förfärligt dit jag ska? Ja, det kan inte bli värre än det är det. Vad tror ni jag tänkte? Ja, jag glömmer det aldrig. Vi åkte, vi kom till Skärplingen. Och så sa han att, ja, nu ska jag stanna här i 2 timmar. Det går an att få köpa kaffe här någonstans. Tack, slipper jag det, så jag glad, så jag. Usch, jag vill inte se varken folk eller kaffe. Så ledsen var jag. Men då, så får jag sitta i bussen, är jag tacksam. Ja, det fick jag visst det. Sen kom vi till Grönö och där skulle han avlämna lite post och såna där saker. Då gick han in och så kom han ut och hade köpt mig 3 apelsiner och bjöd mig på, för att han hade nog kanske en tanke på att han hade skrämt mig lite. Och vi fortsatte och kom till Enbo. Och jag fick det här i ordstävet framför mig. Jag såg det där det står, all vår början blir svår. Och det fick jag minsann uppleva. När vi kom dit så sa han att bussen, ja, nu ska jag stanna här i 4 timmar. Och nu är det 4 kilometer till bostaden. Åh, tänkte jag, ska jag åka 4 kilometer till? Jag tyckte jag hade åkt till världens ände. Ja, hur ska jag komma dit då, sa jag. Jo, det fanns en taxi där. Men efter en stund så sa han, ja, jag har ingenting för mig de här 4 timmarna. Så jag kan skjutsa fröken dit, sa han. Tack, sa jag. Jag vet inte än idag om jag betalar för det där, det kommer jag inte ihåg, det var samma var det. Jaha. I alla fall, vi kom dit och han började med mitt bagage och så vidare. Och jag tittade in genom fönstret till den där lilla röda stugan. Ni vet var det är allesammans. hette. Men det var en liten röd stuga. Och där var den 3-4 ansikten i fönstret som tittade på mig då när jag kom in. Jag kom in och sa god dag. Och då var det en dam som stod vid fönstret eller vid spisen där och så sa hon ja, att jag var så välkommen dit. De höll på att packa förstås, det förstod jag ju att det var som skulle flytta dagen efter, så det var packlurar och halm och lite och varje. Och så var det en liten stackars barnunge som satt på pottan och var sjuk. Ja, det var interiören. Och så fick jag se fotogenlampan. Finns det inte elektriskt ljus? Nej, fröken, här finns ingenting. Så. Ja, då sa jag, kan jag få låna telefon? För att jag ville ringa till mamma. Oho, trodde fröken att det finns telefon här? Nej, här finns ingen telefon. Det är 4 kilometer till närmaste telefon. Har inte barnmorskan telefon? Nej, det finns ingenting. Ja, så var det. Förstår ni, det var inte så roligt då, precis inte. Jag kom den 2 april 1932. Det blev kväll den dagen också, så småningom. Men jag gick in och skrev ett brev till mamma och så skrev jag världens ände den 2 april. Ja. Det blev kväll och jag fick låna lite attiraljer. Ja. Ja. Ni fick inte hosta attiraljer. Ja, mamma sätter det flytta. Ja, i alla fall så var det mitt första, det jag kände då, som ni förstår själva. Och så fick vi, vi gick och las på kvällen. Och så frågade jag henne då förstås på dagen, jag var ju intresserad av mitt arbete och hur det var där. Så jag frågade, väntar fru Gustafsson, hon heter så, väntar fru Gustafsson många blivande mammor nu då, så vi har, hur vi ska ha det här. Jag väntar ingen. Inte det heller, sa jag. Nej då. Jag väntar ingen, sa hon. Och förresten, det vet man aldrig här. Här vet man ingenting om när någon ska få barn. För det talar de inte om förrän de får verkar. Då kommer de att hämta fröken, så fröken behöver inte oroas. Ja, jag blev dubbelt så orolig naturligtvis. Därför att jag trodde, vad ska jag möta här? När inte man vet om någon mamma vad de har och hur det blir. Vad ska jag möta på det här stället, tänkte jag. Långt ifrån. Jag hade ingen i cykel med mig heller. Och jag tänkte, här, jag blir ju alldeles isolerad. Inte telefon och inte cykel. Var ska jag komma? Och angående kommunikationerna så fick jag reda på att det var mycket darrigt ställt. Det var ju inte som det är nu för tiden, bilar i varenda gård. Utan det var ju någon par, fick jag ju reda på så småningom, att det fanns ju 2 taxibilar eller så, lite var ute här där. Ja, det blev kväll. Och vi hade lagt oss och klockan var 10 på kvällen. Jag kommer nämligen att berätta lite om de 2 första dagarna i Hållnäs, som är ett outplånligt minne för mig, och även första månaden. Det kommer att ta lite tid där, men håller jag på för länge så får ni vill ni sluta. Ja, och vi gick och las. Och när klockan var 10 på kvällen så knackade på rutan. Och så sa hon, fru Gustafsson, så nu är de här och ska hämta fröken. Jag tänkte, ska jag ut första kvällen? Jaha, sa jag. Jag var inte rädd, men kändes lite kul. Men då sa hon, nej, sa hon, det är min make som kommer nu och min bror som ska hjälpa mig. Vi ska flytta imorgon. Så de kom ju då för att flytta. Så det var inte till mig den kvällen då. Men jag var så ledsen och förtvivlad. Men hennes make kom och ställde sig i dörren och bad om ursäkt och frågade om han fick komma in och hälsa. Och det var då tur han gjorde, för han var då som en sol mitt uppe i det där elände. han kom och så sa han, jag förstår att fruken är mycket, mycket, mycket ledsen nu och tycker det är konstigt alltihopa, sa han. Men det blir bättre, för det är så oändligt och trevliga och snälla och rara människor här överallt. Så det blir nog bra, ska fruken se. Bara tiden går, hon tänkte, jag ska inte bli er spängen. Ja, så var det med detta, ja. Ja, jag ska berätta lite för er vad man kan råka ut för helt oförskyllt. Det var inte bara ett. I alla fall, dagen efter så kommer fru Hjelme i Barknore och fröken Ada Jansson i Slada. De är borta nu, de två. De kom och skulle hälsa mig välkommen. För det var så på den tiden att en barnmorsketjänst, den var förenad inte bara med landstinget utan även med kommunen. För jag skulle få alla attiraljer, mina förbrukningsartiklar och så, det fick jag köpa genom kommunen. Och med mera, de höll ju husrum och så vidare. Då kom de och hälsade mig välkommen och detta var då på lördagen. Och då skulle Gustafssons flytta på eftermiddagen. Och då säger den här Gustafsson till mig att ja, idag ska vi åka till Lövsta bruk. För att min fru ska säga adjö till doktor Norling och så får fröken följa med och hälsa på doktorn. Det var jag mycket tacksam för jag hade inte så många kronor i portmonnän nämligen. Det var ju snällt utav den mannen att han erbjöd sig det och det fick jag göra. Och jag var så glad när jag fick se doktor Norling för jag tyckte han såg så snäll och rar ut. Det var ju en tröst. I alla fall så säger fru Hjelme att fröken behöver inte sitta här ensam ikväll på lördag kväll utan vi bor i Barknåre och fröken kan komma oss till oss ikväll och vara där. Och det tackar jag för. Jag tänkte 2 kilometer kan jag ju gå både fram och tillbaka, det går väl bra. Och vi, på eftermiddagen skulle de flytta och min granne mitt emot som blev mitt hem medan jag var i Hållnäs. Eriksson skulle följa med och hjälpa med flytten så vi hade en taxi ifrån Hållnäs, från Hjälmunge. Då säger den här Gustafsson att fröken kan åka med oss till Barknåre. För vi ska i alla fall åka förbi för fru Gustafsson skulle flytta till Vändelsocken och bli barnmorska där. Tackar, vi åkte. Men efter en stund så tänkte jag, ja men är det så här långt till det där Barknåre? Jag tycker vi har åkt för långt. Oh, det har vi åkt förbi för länge, länge, länge sedan. Ja men vad ska vi ta vägen då, säger jag. Jo men följ med till Vändel ikväll, säger han. Följ med till Vändel ikväll, fram och tillbaks. Ja men tänk om det kommer någon att hämta mig, säger jag. Jag får inte rymma från fältet, jag måste vara kvar här. Åh, så dum fruken är, säger hon. Det kommer ingen, jag väntar ingen, så det är ingen som kommer och frågar efter fröken, utan bara lugn och följ med oss till Vändel. Vad skulle jag göra? Jag kunde inte gå ur bilen, va? Och så åkte vi, jag hade skrivit lapp på dörren och då så sa hon, fröken behöver inte skriva någon lapp ikväll för det kommer ingen. Men jag skrev en lapp i alla fall och satte på dörren att jag var hos Hjelmes i Barknåre. Och när vi kom dit till Vändel så kom den fina mannen, Tugoede Tingsten, och bjöd oss på kaffe. Och då sa jag, tack men jag vågar inte stanna längre utan jag får be att vi får åka hem med taxin ifrån Hållnäs ögonblickligen. För jag är så orolig. Då blev de liksom lite ledsna på mig och sa att jag var så orolig. Ja, det är jag, sa jag, för jag känner min plikt. Och vi åkte hem. Och när vi kom till mellan Barknåre och mellan Barknåre skola och Kondaslund så möter vi en bil med en lykta, en enögd bil. Och jag blev ledsen, ängslig och sa, tänk om det där är någon som ska hämta mig. Tror fröken att det är bara de som hämtar fröken här som far här? Här åker det med många, många bilar om dagarna. Så bryr sig inte om det där, för det är då ingen som ska hämta fruken. Och så kom vi fram till min grind. Och det här var lite, det hade snöat, så det var lite spårsnö. Där hade en bil stannat och någon hade gått upp till min dörr. Och så kommer fru Eriksson mitt emot och talar om att de har varit här och skulle hämta fröken på förlossning. Ja. På den tiden bodde Österlösta barnmorska här. Hon bodde i Håkansbo. Det var fru Eriksson som bodde där. Hon skulle bli tjänstledig den 7 april. Och då skulle den andra barnmorskan komma, vilket hon också gjorde. Hon hette Anna Hedén, ifall någon kommer ihåg det. Och då hade de åkt till, de hade varit inne och frågat vid Hjälme som jag var där. Och sen fick de fortsätta till Håkanbo och skulle hämta henne. Jag blev ju alldeles ifrån mig. Då frågade jag denna chaufför om han ville skjutsa mig upp till, jag skulle till Djursnåre. Jo då, han skulle skjutsa mig dit. Och det gjorde han. Jag kastade på mig lite kläder och tog mina attiraljer och stack iväg dit och kom dit. Till ett litet hem där, en liten röststuga. Det var så rart och trevligt inne och så snälla och vänliga där när jag kom dit och jag undersökte människan och allt var normalt och prima liv. Så det var ingen fara, jag var ingenting rädd. Men jag tänkte, tänk om hon kommer hit nu. Och efter tre timmar hade gått, då kom fru Eriksson i bil med den där enögda bilen. Och då så sa mannen där jag var, Björksnåren, det var Linde förresten. Ja, det där behöver inte fröken bry sig om det. Jag tar emot henne, jag sa han. Så hon behöver inte komma in. Jag måste väl människan få komma in, sa jag. Men jag tänkte att jag lite banner får jag väl, det får väl gå för sig. Så hon kom ju in och jag stod klädd och färdig i vit rock och allting där inne och hade allting i ordning. Och så kom hon in och knöt näven och var arg som ett bi, förstås. Ta det lugnt, sa jag. Här är det normalt och bra allting. Hur mycket kostar detta, så jag ska betala. Nej, sa